Jätteroligt att få vara här i Karlskrona. Jag sa till ungdomarna igår att jag har varit här några gånger, men jag har inte fått tala här så många gånger. Så det är liksom, var första gången igår kväll och så andra gången redan idag. Då. Så det känns härligt. Emma Bergqvist heter jag och är 29 år gammal i några veckor till. Men min kollega Maria, hon fyller år imorgon. Hon fyller 26 imorgon och igår så hörde jag att hon sa att hon var 25. Så då tänkte jag att om jag fyller år om 3 veckor så kan jag få vara 29 liksom i några veckor till i alla fall. Jag är född och uppvuxen i Falköping. En liten ort i Västergötland där det finns mer kossor än människor. Men har haft en jättefin barndom där, så att om ni tycker att det låter lite så här bonnigt när jag pratar, så är den här västgötska dialekten som kommer komma fram så där. Speciellt roligt så är det också att få vara just i den här församlingen, eftersom min familj är goda vänner med Ulf och Louise Sundqvist, Sundqvist-familjen och alla barnen och så där. Det känns nästan lite för lite att säga att vi är goda vänner, för vi har umgåtts varje år sedan vi var barn, jag och min syster. Vi har åkt på semester tillsammans varje år. Och vi räknade ut någon gång att om man lägger ihop alla veckor som vi har varit på semester ihop, så har vi bott tillsammans i över ett år, tror jag att det var. Så att, ja, jag ska inte lägga tid på att dra massa berättelser om vad vi har gjort och massa roliga anekdoter och så. Men jättekul att få komma hit och få prata i just er församling. Det känns jättehärligt. Nu för tiden så bor jag i Uppsala och jobbar med Ny Generation. Vi har vårt huvudkontor där. Jag har varit ledare på Ny Generation i ungefär ett år. Men har jobbat i organisationen i snart 11 år. Efter gymnasiet så hoppade jag på det här som heter teamår. Att man kan ge ett läsår att jobba som volontär och resa runt och träffa skolgrupper. Och då bodde jag faktiskt nere i Malmö och då hade vi liksom hela den här södra regionen som vårt ansvar. Så jag har varit på skolorna i det här området för ungefär 10 år sedan och rest runt. Så det känns också som hemma att få komma hit ner till Blekinge och södra Sverige. Mm. Idag då så skulle jag vilja berätta lite om vad det är som vi jobbar för och vad det är vi tror på, och också prata om hur församlingen och hur de olika generationerna behöver varandra. Vi fick kolla på den här filmen förut om vad som är tanken med en ny generationgrupp. Och det är ju just det här att våga liksom börja dela med sig av sin tro på Jesus till sina vänner. Och jag brukar säga det, jag hade själv ny generationgrupper både på högstadiet när jag gick i 8-9, men också sen på framförallt gymnasiet. Och det jag fastnade för, det var det här att man kunde vara helt sig själv med liksom sina gåvor, sin personlighet, den man var, men ändå bli använd av Gud. Man behövde inte försöka sätta på sig någon fasad och försöka vara något som man inte var, utan man kunde precis där man var mitt i vardagen när man var 15-17 år gammal få vara ett ljus för Jesus varje dag i skolan. Så det där tyckte jag, det var en skjuts och en hjälp för mig i mitt kristna liv när jag var tonåring, och det är också det som vi vill fortsätta och uppmuntra och backa upp när vi reser runt och träffar skolgrupperna i Sverige. Det finns ungefär 270 aktiva skolgrupper just nu. Och vi hoppas såklart att det där ska öka. Vi har en dröm om att kunna se en kristen skolgrupp på varje skola, gymnasie och universitet. Och det finns ungefär 2500 stycken sådana. Så vi har en bit kvar. Men vi kämpar på år efter år och hoppas att den där drömmen ska komma att bli verklighet en dag. Jag skulle vilja berätta för dig om 2 stycken skolgrupper bara för att du ska få en bild av vad de här ungdomarna kan hitta på sin skola. Det första gänget som jag vill nämna för dig om är från Folkunga gymnasiet i Linköping. Jag tror vi har en bild på dem här. De ville göra någonting för att sprida Guds ord på skolan. Ni känner säkert till att liksom skolan och skolvärlden idag inte ser ut kanske som den gjorde för 40, 50, 60 år sedan när man hade kristendomsundervisning på schemat. Och tyvärr har det blivit så att många andra organisationer, till exempel gideoniterna, inte längre får komma in på samma sätt på skolan och dela ut Nya Testamentet och sådär. Och då har ju grupper som den här då blivit otroligt viktiga för att få ut Guds ord på till sina vänner. Så de här bestämde sig för att en dag, en specifik dag, så skulle de ta en bibel var, några hade fler biblar, och gå ut och ge till en kompis. Så de beställde liksom biblar tillsammans, alla fick säga hur många biblar de ville ha. Och så kom biblarna och så bad de tillsammans innan, gick ut på skolan och delade ut de där biblarna. Och den där dagen så gick det ut mellan 30 och 40 biblar på det här gymnasiet i Linköping. Och det är fantastiskt att höra att människor som de här tar det där ansvaret på något sätt. Att man liksom, man vill göra det man kan för att andra människor ska få höra om vem Gud är. Jag vill också nämna för dig om en kille som heter Isak som vi fick höra om ganska nyligen. Isak, han går på Lugnet gymnasiet i Falun, i Dalarna. Och vi pratade med honom strax efter årsskiftet och fick veta att han var ledare för en ny generationgrupp. Men att han hade varit kristen i bara knappt ett år. Så vi frågade honom, så här, men kan inte du berätta, hur kom du till tro? Hur kom det sig att du har hittat Jesus och nu också står och leder en kristen skolgrupp på din gymnasieskola? Och då så sa han att han hade aldrig kunnat se sig själv som en troende människa. Han hade varit en sån där som la negativa kommentarer om troende och hade skojat på andras bekostnad och tyckte verkligen inte att det där var någonting att lyssna på så där. Sen hade han då börjat gymnasiet och fått några kristna kompisar i sin klass. Och det var så roligt, han sa då att det gick inte att inte tycka om dem, för de var så härliga. Så de blev vänner där och efter ett tag så fick han veta att de hade en generationgrupp som samlades på eftermiddagarna i ett grupprum där på skolan. Så han började gå dit och de fikade ju när de träffades. Och det tyckte han ju om. Han gick och tränade på ett gym som låg i närheten. Så efter att han hade tränat så gick han till gruppens samlingar och så fick han liksom fylla på lite efteråt och så. Han sa att han tänkte inte så mycket på att de pratade om Jesus och han lyssnade inte så mycket på de där bibelorden som lästes. Men en dag så fick han en bibel i handen, en sån där litet nya testamente. Gruppen tyckte liksom att nu hade Isak gått på de här samlingarna ett tag, så nu var det dags liksom att få läsa lite om vem Jesus var också. Isak tog emot det där, började läsa och efter ett tag bara kände hur Jesus blev verklig för honom. När han läste så insåg han att det här har med mig att göra. Det här är faktiskt någonting som jag borde ta ställning till. Så han följde med de här kompisarna till en gudstjänst. Så sa han att pastorn predikade om att Jesus var vägen, sanningen och livet. Och där och då så gav han sitt liv till Jesus och bad en frälsningsbön och kallade sig kristen efter det. Och sen då det första som hände nästan, det var att då han ville ta det här vidare ut till fler på skolan, så att han blev själv aktiv i den här skolgruppen och var nu då alltså ledare för den här skolgruppen. Och så sa han det här att jag hade nog aldrig kommit till tro om det inte var för mina kristna vänner. Och det där är så viktigt när man tänker på det. Hur många kristna ungdomar som finns ute på våra skolor som träffar vänner varje dag och som har en unik möjlighet att precis som det här gänget då få nå ut till en kompis som också kan komma till tro. Så det här är bara två exempel på ny generationgrupper som på olika sätt delar med sig av sin tro på Jesus. Sen finns det grupper som hittar på innebandyturneringar och såpbandyturneringar och delar ut Jesusbullar och hittar på olika typer av aktiviteter för att berätta om sin tro. Så att det är väldigt brett och väldigt stor variation på vad de här 270 grupperna gör. Men det är superhärligt i alla fall att någonting är på gång i vårt land. Det står inte still. Ibland kan man ju känna det. Undra liksom vad händer med ungdomarna? Vad händer i den unga generationen? Men det är saker som händer. Många sådana här hjältar som reser sig upp på skolan och vill göra skillnad för Jesus. Den här förmiddagen då så skulle jag vilja prata lite grann om generationer. Vi heter Ny Generation och vi jobbar med ungdomar och har riktat in oss liksom på den ålderskategorin. Men ju längre som jag jobbar med ungdomar, desto mer tycker jag att jag ser det här med hur generationerna hänger ihop. att det är så viktigt att inte isolera liksom en generation från en annan, utan att ha det här stora perspektivet och se att det är först när generationerna kopplar ihop som vi kan springa det där loppet tillsammans. Att vi blir som länkar i en lång kedja. Inte bara liksom att den äldre generationen hänger ihop med den yngre för att den så att säga liksom skapar den. Utan att vi också hänger ihop för att vi är menade att springa det här loppet tillsammans för Guds rike. Jag skulle vilja börja i Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 1. Folkbibelns översättning säger så här: när vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Bibel 2000 säger i slutet där att vi ska hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Jag vet inte hur det är med dig då när det kommer till det här att springa rent fysiskt. Vissa av er är säkert maratonlöpare och ger dig ut på en runda ibland och sådär. Och för andra så kanske det är mer det här ständigt dåliga samvetet att man borde ge sig ut där. Jag är uppvuxen med en pappa som springer otroligt mycket. Som också har utmanat Ulf på diverse fysiska utmaningar. En gång hade de en enmilsrunda och så sprang de den bara så länge de orkade och såg hur långt de skulle komma. Så jag är liksom uppvuxen med det här på nära håll att det springs. Men oavsett hur du känner om det rent fysiskt, så talar Bibeln om att att det finns ett bibliskt perspektiv. Att det finns ett bibliskt lopp som vi ska springa. Och hur gör då Gud när han ska arrangera lopp? Hur tänker då Gud när han ska se till att vi alla kommer upp på banan och börjar springa? Jag var med om en grej för ungefär ett år sedan som fick mig att tänka till på det här. Och då var det nämligen så att, som sagt, min pappa då, han hade anmält mig i födelsedagspresent faktiskt. Så hade han anmält mig till ett lopp som gick på Öland. Och jag tycker sånt var kul, så jag liksom tränade och laddade för det här och hade lagt upp en taktik hur jag skulle ta mig i mål. Och så kom den där dagen och loppet gick dessutom på min födelsedag. Så det var först liksom frukost på sängen och firande, och sen var det på med träningskläder och nummerskylten och satte oss i bilen i god tid, rullade mot den här startplatsen. Och sen då, för att göra en lång historia kort, så helt plötsligt så befinner vi oss i världens längsta bilkö. Det är som att alla bilar på Öland har bestämt sig för att åka precis samma väg som vi precis då. Så vi sitter fast där och inser att så här, ja, loppet börjar nu om 2 timmar här. Men det kommer nog lösa sig. Och sen när det är 10 minuter kvar så har vi fortfarande över 1 mil kvar till den där startplatsen. Så vi inser att vi kommer missa det här loppet. Vi försöker in till sidan och ställa oss bredvid, och när alla de andra kommer springande så står vi liksom jättetöntigt så här och klappar med nummerskyltarna fortfarande kvar. Ja, det skulle varit vi, heja heja så. Och min första tanke när jag står där, det var så här: varför kunde de inte väntat på oss? Kunde de inte se att liksom Emma och Lennart inte var där? De kanske kunde skjutit lite på starten så att vi hann dit. Men den där sorgliga slutsatsen som jag sen drog då, det var ju att nej, vi betydde ju absolut ingenting för de där lopparrangörerna. De hade ju inte märkt att vi inte kom. De såg ju bara alla de här löparna som en enda stor massa som skulle springa det där loppet. Och det var där som jag började tänka på Gud. Och så insåg jag att för Gud, när han ska arrangera lopp, så är det precis tvärtom. Han ser inte oss som en stor massa. Han ser inte oss som en klump. Utan för oss så är det var och en som har sitt egna startskott. Man har sin egna bana. Man har sin egen väg. Man har Gud med sig varenda meter. Han ser varenda kilometer som vi lägger bakom oss. Och om vi inte dyker upp till hans lopp, till hans start, så kommer han undra vad vi är. Han kommer vilja att vi kommer dit. Han kommer vilja få tag på, söka efter oss för att vi ska få komma upp på banan och börja springa det där loppet som vi kan läsa om här. Så oavsett vad du känner inför att springa fysiskt, så tror jag att det finns ett bibliskt perspektiv som handlar om att vi tillsammans ska springa ett lopp för Gud de åren som vi har på den här jorden. Jag skulle vilja nämna två saker för er här den här förmiddagen om just det här att springa i Guds lopp. Tänkte jag ville börja väldigt basic, nämligen med att säga det allra första, att Gud har ett lopp för dig. Du är ingen parentes i världshistorien. Ibland när jag pratar med ungdomar så är det som att man tänker att man är lite osynlig. Liksom. Ja, man existerar på jorden, man finns här. Men det är nog ingen som bryr sig så mycket om att man gör det. Man är lite som en myra liksom, med en jättestor myrstack. Men för Gud så är ingen av oss en parentes eller bortglömd. Vi har alla en plats i hans plan. Och ibland så har vi så lätt att börja i änden med att underkänna oss själva. Att se allt det där som vi inte har. Att det gäller nog alla andra. När vi står och säger liksom att vi är älskade av Jesus. Ja, det är sant. Men det är nog inte för mig. När man hör någon säga så här, men alla kan ha en plats i Guds rike. Ja, amen. Men det kanske inte för mig. Att man har lätt att hamna i det här diket att exkludera sig själv. Och tänka att man på något sätt inte passar in. Eller inte har vad som krävs. Och så också kan det bli ibland när man pratar om att tjäna Gud. Ofta när jag pratar med unga så säger de att, eller kan de lyfta upp det här ibland, så här, men jag är ju bara 14, hur ska jag kunna göra det där? Jag är ju bara 17, hur ska jag kunna berätta om Jesus på ett bra sätt? Och sen är det så intressant då när man pratar med äldre personer, för då kan det låta tvärtom. Nej, det där, det får ungdomarna ta. Ja, jag kunde, någon gång kunde jag, men nu kan jag inte längre. Och så har man hela spannet däremellan. Det är som att oavsett vad vi är i för period eller säsong av livet så har man lätt att se hur man inte platsar snarare än att hitta sin plats och tänka att så här, jag har någonting som jag kan ge här. Så idag så tänker jag att vi ska komma överens om att se på varandra och se på oss själva som att vi är ett komplement. Här har ju Guds församling en sån unik plats. Man samlas så här en söndag. Man är massa olika åldrar. Vi är i massa olika säsonger av livet. Och istället för att tänka att det är alla de andra som så att säga har det, så bör vi titta på varandra och tänka att kolla vilken kedja som sitter här inne. Kolla vilken erfarenhet som sitter här inne. Tänk vad vi kan göra när vi inser det där. När man inser att man själv får vara en del i det där större perspektivet. Du är aldrig borträknad. Du är inte för ung. Du är inte för gammal. Du har någonting att ge precis där du är just nu. Jag brukar säga att Gud räknar fortfarande med dig. Om du tycker att du har liksom haft ett bäst före datum. Och Gud räknar redan med dig. Om du tycker att du känner dig för ung. Jag skulle vilja läsa ett bibelord från Predikaren, kapitel 3. Och i vers 11 så står det så här. Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Predikaren kapitel 3 är ett fantastiskt kapitel tycker jag. Om man läser från början så är det en lång passage där man tar upp motsatser kan man säga. Det står att det finns en tid för allt. Det finns en tid för att födas, det finns en tid för att dö. Det finns en tid att samla, det finns en tid att tappa bort. Nu parafraserar jag så ni får läsa det själva. Man tar upp massa såna här motsatser, att det finns en tid för det där och det finns en tid för det. Och sen kommer en ny tid. Och sen kommer en ny tid igen. Och sen läser vi då i vers 11 att allt har han gjort skönt i sin tid. Våra liv består ju av olika säsonger. Olika perioder. Tonårstiden. Småbarnstiden. Tonårstiden när man är förälder. Jag har inte kommit dit. Jag har liksom alltid framför mig så. Sen kommer medelåldern och pensionen och ålderdomen. Allt det där. Olika perioder. Olika säsonger av livet. Men när jag läser det här bibelordet så tänker jag att för Gud så är det inte liksom en bättre säsong, en sämre Utan allt det där hänger ihop. Allt det där är det som är livet. Och meningsfullt. Det är inte någon säsong som är mindre värd eller som är liksom dålig, utan att alla de där hänger tillsammans. Mitt i det där som för dig kanske är vardag, det som inte är så glamoröst, eller för dig det där som kanske känns som att så här, ja, här är jag och harva på liksom. Vad ska det här ge för nytta? Jag tror att precis där, i det som är så mycket vardag för oss, precis där vill Gud använda oss. Vill Gud att vi ska springa vårt lopp för honom, att vi ska få välsigna andra människor. Jag vill ge dig två exempel från två stycken av de här nya generationgrupperna som vi har haft kontakt med. Först vill jag berätta för dig om en tjej som heter Linnea. Hon gick på en skola i Stockholm. Hon skulle ta studenten och ville tillsammans med sin klasskompis göra någonting för att liksom skicka med lite Jesus till sina vänner innan de skulle ta studenten och gå ut i samhället och sådär. Och så har de en idé då som rektorn inte tycker är lika bra. De får nej, han vill inte att de ska göra den där satsningen som de hade planerat. Men istället för att bli ledsna och modfällda så börjar Linnea tänka så här, men hur ska vi kunna göra någonting? Det måste finnas en väg som gör att vi kan få berätta om Jesus. Och då kommer de på att de kan gå till sin religionslärare. Så går de till henne och säger att vi är två kristna tjejer. Kanske kan vi få ha en lektion där vi berättar om vem Jesus är och hur det är att leva som kristen idag. Och så där. Den här religionsläraren var väldigt intresserad av andlighet och var lite så där new age intresserad. Så hon tycker att det är jätteexotiskt att hon har två äkta kristna elever i sin klass. Så hon ger dem hela lektionen och säger liksom, ja, men ni får berätta det här, det är jättebra. Så Linnea och hennes vän då börjar berätta om sina egna vittnesbörd. De berättar om att Bibeln är ett kärleksbrev från Gud till människan. Och för att förklara vad Jesus gjorde på korset så visar de klipp från den här filmen Passion of the Christ. När de stänger av filmklippen så hör de att några av deras vänner sitter och gråter i bänkarna. Och de tänker att nu är det nog några som ändå har blivit berörda av det de har sett. Lektionen tar slut och först kommer den här lärarinnan fram och säger att tacka dem för vad de har berättat. Och så säger hon att jag ska verkligen ta det här till mig, för att det har påverkat mig personligen det ni har sagt här idag. Några av de där kompisarna som hade suttit och blivit berörda till tårar, de hade fler frågor efter att lektionen var slut. Och särskilt en tjej i Linneas klass kunde inte sluta prata om Jesus. Så Linnea bjuder med henne till kyrkan. Och efter några veckor på olika gudstjänster och ungdomssamlingar och träffar så väljer den där klasskompisen att ge sitt liv till Jesus och blev en kristen. Ni får applådera, det är härligt. Det här hände liksom en vanlig dag i en vanlig svensk skola genom en helt vanlig kristen tjej. Hon hade mycket väl kunnat tänka, vad kan jag göra? Vad kan jag göra de här sista veckorna? Kommer det betyda någonting att jag liksom gör någonting på lektionen här? Men hon valde att ta det där klivet och tänka att Gud kan faktiskt komma till mitt klassrum, till mitt sammanhang, precis en sån där vanlig vecka i hennes liv. En annan person som jag vill nämna för dig om heter Jens. Jens träffade jag i Kalmar för ett tag sedan. Och han beskrev sig själv som att han sa, jag är bara en helt vanlig kille. Och det är så vi ofta beskriver oss själva. Jag är bara vanlig, jag är bara en vanlig person. Men så hade han hört det predikat som att våga berätta om sin tro. Så sa han att nu känner jag att det är min tur. Så han hade vaknat en morgon, skulle gå till skolan och så bad han en bön att Gud, om du har en tanke med min dag, så låt din tanke ske. Så slet han med sin bibel, gick till skolan. På eftermiddagen så hade han religion. Då tog han med sig den där bibeln och så gick han fram till en kille i klassen, en klasskompis, och så sa han bara, jag tycker du ska ha den här bibeln. Och först så hade den här kompisen börjat bläddra lite och retas lite och kladda lite i Bibeln. Men sen sa han så här: det var ganska häftigt faktiskt att du gav den här Bibeln till mig just nu, för att jag tänkte senaste att jag borde ta reda på mer om vem den där Jesus är. Och där blev det ju väldigt tydligt i klassrummet att Jens var kristen. Var det någon som inte liksom visste det innan, så visste alla det efter den där lektionen. Senare i veckan så får Jens ett telefonsamtal från en tjej i klassen. Då frågar hon så här: hur ska jag göra för att kunna be till Gud? Hur kan jag få kontakt med Gud? Och Jens förklarar att det är inte så svårt, det är liksom tänka upp en tanke. Då sa hon att jag känner mig inte värdig att be till din Gud. Kan inte du be för mig? Så Jens, han plockar upp, liksom har telefonen vid örat och ber en bön för den här tjejen. Och på andra sidan så börjar hon gråta och säger att nu när du bad så var det som att en tyngd lättade från mina axlar. Jens, den helt vanliga killen i den helt vanliga skolan, när han bad den här bönen, Gud, har du en tanke med min dag, så ledde det till att en kille i hans klass fick med sig en bibel hem och att en tjej i hans klass fick en beröring från Gud. Gud har ett lopp för dig och mig att springa. Mitt i vår vardag, mitt där vi är, vill han lysa genom oss. Så det var det första. Gud har ett lopp för dig. Det andra jag skulle vilja säga om lopp, det är att loppet är en stafett. Vi har säkert några sportintresserade här som sitter klistrade framför OS och VM och kollar på de här stafetterna. Och då vet ju ni att det är framförallt inte en persons enskilda prestation som gör att laget vinner, utan det är ju hela lagets sammantagna prestation som räknas. När varje person liksom springer sin sträcka på bästa sätt. Det där tror jag är sant om våra generationer i Guds rike också. Det är inte en generation som kommer göra att Jesus blir känd i det här landet, utan det tror jag är en stafett som är påbörjad långt innan oss och som kommer fortsätta när ingen av oss är kvar här. Och där varje generation får springa sin sträcka, får göra det som är liksom tänkt för just den tidsperioden och sen lämna över stafettpinnen, se till att nästa generation springer. Och jag tror det är det där vi kommer stå i himlen en dag och se, att vi var insatta i någonting som var så mycket större än vad vi själva kunde fatta. Att vi hade en del i någonting som Gud gjorde, som vi kanske inte förstod 100% när vi var mitt i det. I första Korintierbrevet 3 och vers 6 så står det så här: jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Det här är ju inte trädgårdstips liksom som Bibeln skickar med, utan för mig så är det här en klockren beskrivning på just det där att någon kommer före, någon lägger grunden, någon sår. Och sen kommer nästa och vattnar, jobbar vidare, jobbar med jorden. Och så kommer nästa som börjar få se grödan, och så kommer nästa som får se grödan växa upp, och någon får vara med och ta in skörden. Och den röda tråden genom allt det här är Gud. Det är han som ger växten. Det är han som har hela bilden. När jag för några terminer sedan så pluggade jag en kurs på Uppsala universitet. Och då läste jag om anatomi, om kroppen. Vi skulle gå igenom liksom alla system i kroppen och så. Och jag var särskilt intresserad av att lära mig om hjärtat. För det har man ju hört, att hjärtat det är liksom kroppens viktigaste organ. Typ. Det är liksom, det måste slå för att vi ska leva. Och så började vi läsa om hjärtat. Och efter ett tag så kände jag så här, men är det så speciellt egentligen? Jag hade liksom sett framför mig hur jag bara skulle få lära mig att hjärtat är så sjukt liksom komplicerat och bra. Och sen var det så här, ja, här sitter en muskeltråd och allt den gör det är att den drar och så släpper den efter lite grann. Och så drar den till igen och släpper efter. Och så var det klaffar, och det de gjorde, det var bara öppna sig och stänga. Och öppna och stänga. Och så var det muskler som allt de gjorde, det var att de spände sig och så slappnade de av. Och spände sig och slappnade av. Och jag tänkte att var för sig så är inte de här funktionerna så häftiga liksom. Var för sig så gör de inte så stor skillnad. Men när de kommer tillsammans, när de gör sina små grejer, när de drar och släpper efter, när de spänner sig och slappnar av, när de öppnar och stänger i precis rätt timing mot varandra, så blir de tillsammans det där mäktiga hjärtat som slår hela våra liv, som håller oss vid liv i 10, 20, 30, ni vet, 100 år. Och det är det där som är det fantastiska med hjärtat. Att det är många små funktioner som funkar i perfekt timing med varandra. Det är en bra bild på hur vi kan vara Guds hjärta i det här landet. Du kanske är en person och det du gör det är att du drar och släpper efter. Du öppnar och stänger. Du kanske inte ser på dig själv och dina gåvor som att de är speciellt viktiga att ha. Men fortsätt göra din grej, din gåva. Gör det lilla du kan. För tillsammans med de andra så är du en superviktig del för att Guds hjärta ska kunna fortsätta banka i just den här stan, i den här regionen och hela Sverige. På samma sätt som hjärtat inte slår så bra om någon lägger av, så tror jag att stafetten inte heller blir lika bra om någon skulle välja att kliva av mitt i och slänga bort den där stafettpinnen och gå och sätta sig någonstans. Och jag skulle vilja uppmana och uppmuntra till att vi ska göra bra överväxlingar generationer emellan. Jag tror att Gud vill att i Guds rike så ska det vara bra växlingar mellan generationer. Se till att någon fortsätter springa efter oss. Se till att vi kommer upp i samma tempo som den som ligger före oss. Se till att vi kommer upp på banan så att vi kan vara redo när det är vi som liksom ska ta till den här spurten. Och jag skulle vilja vända mig till dig som är yngre en stund. Och jag säger inga liksom åldrar här, utan du får själv bestämma om du tycker att du tillhör de yngre. Och det jag vill säga det är att lyssna på dem som har gått före. Våra församlingar i Sverige är proppfyllda av andliga mammor och pappor som har gått före ett helt liv, som har bett för Sverige ett helt liv, som har kämpat, som har byggt församlingar, som har varit viktiga bitar i att bygga församlingar över det här landet. Och vi har så många som vi kan ta rygg på. Tittar man i Bibeln så finns det många exempel på där någon har gått före, där någon äldre har tagit sig an någon som är lite yngre. Samuel hade Eli, Timoteus hade Paulus, Josua hade Mose. Bara på tal om Samuel och Eli så var jag på ett bröllop för ett tag sedan. Och då berättade brudgummens mor i sitt tal att de hade varit på en husvagnssemester när brudgummen då var liten. Och han hade varit 5 år gammal och så hade han på kvällen, hade varit mörkt i husvagnen och hon ville höra om han sov. Så hon hade viskat ut i husvagnen och sa, Gustav, Gustav. Och då hade en liten yrvaken 5-åring satt sig upp och sagt, tala, din tjänare hör. Då har man lyckats bra med att berätta om de bibliska berättelserna. Så många exempel på när människor har gått före och unga har kommit efter och kunnat lära sig, kunnat lyssna, kunnat undvika och göra samma misstag som de som har gått före. Min pappa, han är från Norrland och ibland så får han för sig att vi ska ge oss ut på fjällturer. Och för några somrar sedan så skulle vi ge oss upp på ett bergsmassiv som heter Skarjeke. Och han sa att det var han och min farbror och jag. Och de sa, vi kan jogga upp. Det är inte så brant. Det tar inte så lång tid. 45 minuter kanske. Åker dit, vi joggar upp. Vi tog med oss lite marshmallows på vägen. Och så tänkte vi att vi joggar ner sen och åker hem. Och så är vi hemma till lunch. Och när vi kom dit så är det som att pappa och min farbror liksom har glömt det här gigantiska berget som vi står inför helt plötsligt. Och istället för att liksom jogga upp lite lätt och snyggt så blev det att vi fick klättra, och det var blåsigt, och efter ett tag så kände vi att det här var liksom, det blev en allvarlig situation. Vi hade inte kläder på oss. Vi blev kalla. Vi hade bara marshmallows med oss som mat. Och då så börjar min pappa och farbror att organisera oss tre. Så de säger att vi går före, du går sist. Så gav de mig sina kläder. De gav mig alla marshmallows och sa ät så många du kan nu på vägen upp. Och så gick de före och ropade ner till mig. Här kan du gå. Gå inte på den stenen, den är lös. Gå inte åt det här hållet, här är det blött, här är det en myr. Gå inte dit för där är en vass buske. Så jag hade en ganska trevlig upplevelse ändå. För jag kunde bara följa och gå på den där trygga marken. På de fasta stenarna. Sen när vi kom hem då 4 timmar senare så reflekterade jag över det där. Att jag hade fått ha 2 personer som egentligen bara hade gått före. Och sagt till mig vart jag skulle vandra. Vart det var säkert för mig att vandra. Och jag tänkte att det är så där det också borde vara i våra församlingar. Att när vi har någon vi kan ta rygg på, öppna öronen, lyssna, lär, ta in. Det kanske finns någon som går igenom precis samma period som du går igenom just nu. Tänk vad värdefullt att få sätta sig ner och höra, så här gjorde jag. Och det gick bra, så här tar man sig igenom. När en bra växling ska ske så kräver det att vi joggar upp sidledes. Vi som har många år kvar att leva, vi behöver se till att koppla in i det som generationerna har gjort innan. Tacka Gud för vad de har gjort innan. Börja jogga upp sidledes, börja springa, börja tjäna tillsammans med de som har gått före. För att sen den där överväxlingen någonstans längre fram ska kunna ske. Sen vill jag vända mig då till dig som tycker att du tillhör den äldre generationen eller dig som har yngre människor bakom dig. Att våga tro på dem som kommer efter. Alla de här fantastiska ungdomarna som vågar stå upp i skolan där det inte alls alltid är så öppet klimat eller där det inte alltid är så lätt att berätta att man har en kristen tro. Alla de där ungdomarna behöver era böner, behöver hejaropen, behöver de där dunkarna i ryggen, behöver att någon frågar hur det är. Någon som hejar på, som inte först och främst tänker att man är för ung, för oerfaren, för oklok och inte har det som krävs, utan någon som kan se Gud i de här ungdomarna och se dem som de här nyckelpersonerna som de är ute på sina skolor. Jag har en person som jag har känt hela mitt liv som heter Arne. Jag tror jag tog med en bild på mig och Arne. Där är han. Arne, han tillhör den äldre generationen. Han fyller 96 imorgon faktiskt. Så jag tror ingen känner sig kränkt av att om jag säger att han är ändå till åren kommen. Arne, han har varit med i min församling hela mitt liv. Och han är en sån där person som alltid kommer fram på söndagarna och frågar hur man mår, frågar hur det är, frågar hur det går i skolan och sådär. Jag var dagbarn hos honom och hans fru när jag var liten. Och så var det ett tillfälle, jag var 15 år och skulle dela ut biblar på min skola. Och jag var jättenervös för det här. Så när Arne kom på söndagen innan där och frågade hur det var så sa jag att Lisa, jo det är bra, men Arne du får jättegärna be för mig för att jag ska dela ut biblar här i veckan och jag vet inte hur det kommer gå. Liksom. Jag vet inte om folk kommer ta emot det. Och så där. Och då skrattade han lite. Då skrattade han till och så sa han så här. Ja, det är klart jag ska be Emma, men jag vill att du ska veta att jag har bett för dig varje dag sedan du var dagbarn hos mig. Jag har bett för dig hela ditt liv. Och för mig så blev det en sån. Jag blev så rörd av tanke på att det fanns en person som har hållit mig i sina förböner långt innan jag hade tagit beslutet om att jag skulle följa Jesus. Långt innan jag visste att jag behövde förbön. Långt innan jag visste att jag skulle liksom behöva stöttning, så hade han liksom burit upp mig i sina böner varje dag. Han säger det fortfarande när jag kommer hem. Jag ber för dig. Kämpa på. Fortsätt fram. Man undrar vad som kommer hända den dagen han kliver in i himlen. Jag kommer behöva hitta en ny förbedjare. Han fortsätter be. Det är bra. De här personerna är så oumbärliga för den unga generationen. Och när Arne 96 står och säger till mig, fortsätt fram, jag vet att Gud kommer vara med dig. Gud kommer inte svika dig. Då tror man på det där. För man vet att han har vandrat med Herren i liksom 70-80 år. För mig så är de här skolgrupperna och de här ungdomarna hjältar. De når ut på ett missionsfält som vi som har gått ut skolan inte kommer in på. De lyser av Jesus varje dag. De har en unik möjlighet att nå ut till en ung generation med evangeliet. Men vi som har gått lite före, vi behöver vända oss om och se dem. Be för dem. Backa upp dem. Stötta dem. Hålla uppe dem i våra böner. Jag vill avsluta med att läsa ett bibelord från Malaki 4. Och det här är det sista versen i Gamla testamentet innan det blir tystnad. Det är nästan 400 år innan Nya testamentet tar vid. Malaki 4:6 så står det så här. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. Vår Gud är en generationsgud. Vår Gud har inte en favoritgeneration någonstans. Vår Gud är en generationsgud som vill att vi ska vara vända mot varandra. Vi kanske inte alltid förstår varandras uttryck. Tycker om det här som står att fädernas hjärtan ska vara vända mot barnen och barnens hjärtan ska vara vända mot fäderna. Det står inte fädernas klädstil ska bli som barnens eller tvärtom. Eller musiksmak eller uttryck eller intressen. Men det står om hjärtat. Att kunna titta på den andra generationen. Kanske ibland känna att man inte förstår allt. Man kanske inte fattar grejen med vissa saker. Men att kunna välsigna och kunna förstå att de som har gått före har någonting som jag behöver. Och att de som kommer efter har någonting som jag behöver vara med och backa upp. Det är där, tror jag, när vi hittar varandra på det sättet, som vi kommer se till att Jesus fortsätts och predikas i det här landet generation efter generation efter generation. Och att det är så vi bygger de här starka församlingarna som vårt land behöver så mycket just nu. Vi ska be tillsammans. Tack Herre för Karlskrona. Tack för just den här församlingen. Tack för alla andliga mammor och pappor i den här församlingen som har tjänat dig på den här platsen i många år, Herre. Som har bett för väckelse i det här området, i den här regionen. Hur länge som helst, Jesus. Jag tackar dig för varenda trofast tjänare och tjänarinna här inne som har slitit för den här församlingen. Som har bett för sina vänner, som har gjort det man har kunnat på den här platsen, Jesus. Jag ber att du ska bara få tala om för dem idag vilka pelare de har varit. Vilka starka länkar i kedjan som de har varit, Herre. Tack heligande att du bara kan få överflöda varenda människa här inne med sån tacksamhet till alla de som har gått före, som har lagt grunden, som har sått fröna, Jesus. Och jag ber Herre att det ska få ske starka generationsväxlingar i den här församlingen. Att de äldre ska hela tiden kunna se de som kommer efter. Att de som är unga ska kunna titta på vilka fantastiska förebilder som finns här. Att växlingarna ska kunna bli starka, ska kunna bli bra, ska kunna få lägga grunden till generationer som kommer många år efter oss, Jesus. Vi ber för Karlskrona, för alla människor som bor i den här staden. Och jag ber att Pingstkyrkan i Karlskrona ska få bli ett ljus i mörker. Ännu mer ett ljus som får lysa starkt på de här gatorna. Att människor ska dras hit. Att människor ska få kontakt med församlingsmedlemmar som vågar ta med dem hit, Jesus. Tack Herre för att du vill använda oss. Att vi kan få springa vårt lopp för dig. Att vi kan få lägga bort det som tynger. Att vi kan få lägga bort våran synd och löpa uthålligt i det här loppet som du har gett oss. De här åren som vi har, det här livet som vi har, den här möjligheten som vi har att få springa på den här jorden här. Hjälp oss, ge oss den där energin vi behöver, uppmuntran vi behöver, frimodigheten vi behöver, Jesus. Och jag vill be för om det sitter någon här inne som känner att man kanske har räknat bort sig själv. Man kanske tycker att man är för ung eller för gammal eller att man inte har vad som krävs. Jesus, jag ber att den personen ska kunna få se på sig själv genom dina ögon just nu. Att man ska kunna se hur man är en viktig del i det här hjärtat som pumpar och som slår. Herre, du ser om det också är någon som sitter med en längtan att få börja lysa av dig. En längtan efter att få kliva upp på banan. Man kanske har klivit av utan att märka det. Man kanske har satt sig vid sidan av och tagit en paus, Herre. Men nu vill man kliva upp på banan och börja springa igen. Ta den, fatta den vid handen och för den upp på den här löpabanan idag. Om det är någon som känner att man aldrig riktigt kom till start. Man kom aldrig riktigt till den där startskottet, så ber jag att den här förmiddagen så ska du leda den personen upp på banan igen. Hjälpa den igång med stegen. Det kanske går långsamt i början, men hjälp den där människan att ta de första stegen till att börja springa loppet igen, Herre. Tack att vi alla kan få bidra, att vi får komma med det vi har inför dig och att det är du som kan förstora det. Det är du som kan förvalta det åt oss. Det är du som kan sätta ditt förstoringsglas på det vi har och låta det få bli till välsignelse för många. När vi är svaga så får du bli stark. När vi inte kan så är det du som kan. När vi kommer till korta så är det du som kliver in, Jesus. Tacka dig att vi får vara brustna människor som har fått förlåtelse i dig, som kan komma in för dig, som kan få bli dina vänner, Herre. Tack Jesus. Amen.
Tack så.